Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
En kväll när jag inte jobbade så var jag på väg min privatbil och skulle slänga återvinningssopor. Står och slänger sopor och ser då en bil som är precis likadan som de har, en värsting Mersa. Tänker jag, fan, är det inte deras bil? Så jag åker förbi den och tittar in och ser att helvete också, det är ju dem.
Hon trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt.
Den födelsedagen firades inte, utan han är ju död.
Det var ju såklart förfärligt att vara där under 6 dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur som kom ut därifrån.
Det är ju unikt såklart. Vilken masterplan. De blev grundlurade. De gick rakt i fällan.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten.
Rånarligan och den oväntade vändningen. För gärningsmännen börjar alltihopa med en Tinder-dejt. En 20-årig tjej som jobbar på McDonald's träffar en 25-årig man på Tinder och ett förhållande uppstår. Förhållandet går upp och ner, men på hösten 2020 får hon ett nytt jobb med dubbel lön som hembiträde och personlig assistent hos en mycket välbärgad familj på exklusiva Östermalm i Stockholm. Och då tar förhållandet ny fart. Ett förhållande som kommer att leda till en av de mest spektakulära polisinsatserna det året. En insats som påverkade en stor del av Stockholms innerstad. En insats som var kulmen på en lång och intensiv utredning. En utredning där kvinnan kom att kallas för insidern och mannen för anstiftaren. För polisen börjar alltihop i en helt annan ände, i polisområde Nord i Stockholm, där oron växer på spaningssektionen. Utredarna hade varit framgångsrika i kampen mot ett kriminellt gäng, Headshotsligan, som verkade i området. Flera av medlemmarna hade dömts för olika brott och situationen hade blivit ganska lugn i området. Men nu, på våren 2020, skulle flera av dem släppas fria igen. Och som sagt, oron hos utredarna växte. Mats Lindström jobbar som biträdande spaningsledare i polisområde Nord.
Det har ju fungerat så under ett antal år att vi har i Nord och i hela Stockholm. Man har fokuserat på de våldsdrivande nätverken. Och det här nätverket är ett sånt nätverk som har agerat mycket i norra Stockholm. Och vi har jobbat mot dem vid ett tidigare tillfälle. Då låg de bakom ett tiotal skjutningar och då inkapaciterade vi dem i samband med en grov stöld. Och då tog vi ett antal automatvapen, ett antal stulna bilar och så i beslag. Nu var de här nätverket på väg ut igen och då befarade man att det skulle komma nya konflikter när de kom ut. Så att man bestämde väl sig från ledningens håll att vi skulle börja jobba mot de här igen.
Ja, med tanke på hur det hade sett ut innan flera av medlemmarna åkte in på olika anstalter så fanns det nu anledning till oro. Den här ligans metoder var väl kända av utredarna. Så här berättar Mats Lindström.
Vi har haft koll på dem historiskt också då, och så vi vet ungefär vilka aktörerna är. Vi vet hur de rent historiskt har jobbat, med vilken typ av brottslighet de har jobbat med förut och ungefär vad vi kan förvänta oss att deras, ja, hur deras våld ska se ut, men också hur de tjänar pengar på grova narkotikabrott och grova stölder. Oftast har man varit intresserad av att skaffa sig stulna R6-or som man har ställt upp i garage och haft dem som utgångspunkt för sin verksamhet.
Vad är en R6-a?
Det är en värsting Audi med deras, ja, med någonstans mellan 400-600 hästkrafter. Och vid det föregående tillslaget när vi låste in dem så tog vi 4 sådana här stulna R6-or av dem. Och alla de innehöll vapen eller ammunition. Eller, ja. Så de hade sina, de här bilarna utställda och de hade gjorde sina smash and grab-kupper utifrån med de här bilarna, och de gick skjutningar från de här bilarna. Så att, så har de jobbat historiskt, så att vi hade mycket kunskap kring dem.
Så när flera av medlemmarna kommer ut i frihet igen, så finns alla skäl att försöka hålla koll på dem. Nu var de visserligen inte misstänkta för något specifikt brott, men förr eller senare skulle något hända. Det var polisen övertygad om. Men i brist på speciella misstankar så fanns det spaningsmetoder som inte fick användas i det här läget, till exempel hemlig telefonavlyssning. Så här berättar Mats Lindströms chef, spaningsledaren Milos.
Under sommaren där så framkom det uppgifter att det var lite hetare i en viss geografi där det här nätverket hade i alla fall en viss bas uppe i Hagalund. Och utifrån det så kom det då ett uppdrag till vår sektion där vi skulle kartlägga det helt enkelt. Så det fortlöpte över sommaren ganska lågintensivt. Det hände väl inget särskilt egentligen. Och sen då egentligen första dagen på efter min semester i augusti, så skulle vi ta tag i det här igen då med lite mer fart. Och det handlar egentligen om att en av de här tongivande aktörerna skulle frias då 1 september.
Men det blev en oväntat lugn sommar. Trots att flera av gängmedlemmarna var ute i frihet igen, händer inget konkret, inget farligt. Men lugnet före stormen skulle det visa sig. För den 1 september skulle själva ledaren för Headshots-ligan också släppas fri. Och då fanns det risk att läget förvärrades. Så för att planera den fortsatta insatsen har Milos kallat till ett möte tillsammans med spaningssektionen och andra, där de går igenom vad som kan göras den närmaste tiden. För det kommer nog hända saker. Och det gör det. Snabbare än någon kunnat tro. Mitt under mötet kommer det ett larm. Mordförsök.
Och då inträffar ju det som inte får inträffa egentligen. Och det är dag ett när jag har tillskjuten resurs från en annan avdelning, så sker det ett mordförsök uppe i Hagalund. När vi egentligen sitter och går igenom våra ambitioner med det här ärendet. Så det är inte vi med på just. Och det visar sig att det var inte kanske nödvändigtvis just våra aktörer, men det var ändå den geografin. Så en temperaturhöjning helt klart.
En kvinna klädd i burka har gått in på en sportbar i Hagalund. En bar där en av gängmedlemmarna befinner sig. Hon drar fram ett vapen och riktar det mot honom. Men pistolen klickar, ingen skadas, kvinnan grips. Ett mordförsök. Och dagen är inte över än. Mötet avslutas och då smäller det igen.
Sen har vi sluttid och ställer in helt enkelt när det inte känns speciellt mycket hetare för dagen. Och ungefär en halvtimme senare så skjuts då skjuter mot två personer som sitter i en bil. Varav ena personen träffas väldigt allvarligt. Jag tror det är åtta eller fler skott som man träffas av. Ja, och det här blir lite crescendot för oss.
Ja, när gängmedlemmarna gick fria under våren ledde det inte till några större incidenter. Men nu, inför ledarens frisläppande, sker alltså två allvarliga händelser. Om de hänger ihop, om det har något med gängledarens frisläppande att göra, om Headshot-ligan överhuvudtaget är inblandade, ja, det vet ingen i det här läget. Men en sak leder mordförsöket till. Nu finns det ett konkret brott. Nu finns det målsägande, alltså brottsoffer. Nu kan polisen börja spana på allvar. Nu kan man använda effektiva metoder som till exempel telefonavlyssning. Nu säger åklagaren okej.
Okay. Ja, egentligen när vi gick in i det här uppdraget så hade vi inget konkret uppgift att gå igång med en egen förundersökning med till exempel hemliga tvångsmedel och hela den paletten som vi kan använda oss av. Men vi har inte heller riktigt tid att vänta in att det ska uppstå en misstanke i de här liksom så här begångna händelserna. Ibland sker ju det fortare att det blir en konkret misstanke mot någon individ eller så. Men just i det här fallet så kände vi att vi behöver gasa på ett annat sätt. Och då var det så att vi gick ut i verksamheten och fick fram tillräckligt bra uppgifter som gjorde att vi kunde öppna upp en hemlig förundersökning mot egentligen då målsägande sidan på, från de här skjutningarna. Mm. Framförallt den sista mordförsöket.
Så kommer då dagen den 1 september när gängledaren släpps fri. Vad han inte vet, vad ingen annan i gänget heller vet, är att polisen är på helspänn. Eftersom de utreder ett mordförsök så har de nu tillgång till telefonavlyssning, mobiltelefonspaning och andra hemliga tvångsmedel. Så ledaren och hans gäng har ögonen på sig från första stund. Polisen är hack i häl. Och det dröjer inte länge innan läget blir spänt. Från att ha varit en lugn sommar började hända saker lite överallt. Händelser som kunde ha med gänget att göra, eller kanske inte.
Och mycket handlar ju om att planera ett våld egentligen. Där de ena dagen planerar på att utpressa någon genom att spränga en tatueringsstudio någonstans i Mellansverige. Där utförarna kanske kommer från Göteborg. Där vi har våra anstiftare då i Stockholm och hur vi försöker angripa det, förhindra det här utan att det är uppenbart att det är våra huvudmän vi är ute efter. Det planeras också i det här smash and grab spåret så ser vi hur de hämtar en stulen RS6a. Den åker ju skära sig, motorn där. Så då dör den brottsplanen. Någon annan dag så planerar de att stjäla byggnadsställningar. Alltså det är väldigt mycket högt och lågt. Mm. Och någonstans här försöker vi förhålla oss till någon form av röd linje. Vad kan vi leda i bevis? Vad kan vi tillåta? Vad får absolut inte ske?
Oavsett vad gänget nu planerar är polisen dem på spåret. Målet för spanarna är att få information om ett specifikt brott. Om något gänget tänker göra, något som polisen kan stoppa. Men det ska vara något där bevisen är tillräckligt konkreta för att de ska kunna hålla i domstol. Och hittills har spaningarna inte gett det resultatet. Och gänget är förstås misstänksam och har lite förföljelsemani. Så även en vanlig vardaglig liten händelse kan röra till det. Så här berättar Mats om när han av en slump råkade möta dem som han vanligen spanade på.
Vi pratade om att de är extremt brottsaktiva. Och en av de här sakerna som vi visste att de var sugna på, det var att skaffa nya Audi RS6 och flyktbilar. De hade långa listor med flyktbilar som de åkte och tittade på. De slog fram vilka RS6 som fanns och åkte och tittade på olika. För att de ska de kunna göra ett inbrott här och stjäla dem, ska de kunna råna sig till en bil. De behöver de här bilarna. En kväll när jag inte jobbade så var jag på väg min privatbil och skulle slänga återvinningssopor. Står och slänger sopor och ser då en bil som är precis likadan som de har, en värsting Mersa. Tänker jag, fan, är det inte deras bil? Så jag åker förbi den och tittar in och ser att helvete också, det är ju dem. Och de tittar på mig. Så tänkte jag, okej, de har sett mig. De kommer tro att jag spanar på dem, jag måste göra någonting åt det här. Så jag tar min privatbil, åker upp och ställer mig bredvid dem och går ut för att, så att säga, avdramatisera och prata med dem. Men de drar därifrån. Då visar det sig att de har sett en Audi RS6 som har parkerat på parkeringen. En kvinna som har gått ur. De sitter och väntar med buffar och handskar på att hon ska komma tillbaka till bilen så att de ska kunna råna henne. Men jag, då är jag där så att säga, i ett privat ärende. Och sen framkommer på olika HTM att de har ju suttit där. Såg du vad gubben glodde? Ja, han var direkt, exakt kopia av Mats. Och sen, voilà, det var ju Mats. Vad gör han här? så att det privata och värdet kommer liksom möts här, och just att de är så brottsaktiva hela tiden med olika tidskoller.
Men så kommer ändå brottsplanen som kan leda till gripanden, som kan leda till åtal, som kan leda till fängelse. Den spanarna väntar på. Gänget hade ställt en hyrd skåpbil i ett garage i norra Stockholm. Och det var ju så deras brott brukade börja. Med att placera en för gärningen central bil någonstans. Så en natt, när bilen var obevakad av gänget,
gick spanarna in i garaget och genomsökte den.
Och i den bilen sen så anträffade vi bland annat en stulen ommålad skoter, två uppsättningar nyköpta brottskläder. Och när jag säger brottskläder så menar jag till exempel överdragsbyxor, handskar, kanske en ny tröja etc. Det var också två stycken vapen där i som låg, bland annat en Kalashnikov och en, jag tror att det var en Glock, va Mats?
Ljuddämpad till och med.
Precis. Och den här Glocken hade visat sig att den hade använts vid ett mord bara någon månad tillbaka i tiden. Så heta vapen i någon form av brottskit i en bil som var från framskjuten placering någonstans. Mm. Och vår teori där, Mats?
Jo, men när man får den här, det här brottskittet, ett mordkit för två personer med stulefordon, då förstår man att det här kommer ju vara utgångspunkten för ett planerat, sannolikt ett mord helt enkelt, som de ska genomföra i närtid, eftersom den bilen som, den hyrda bilen är ju hyrd bara på en viss tid, så det här känns ju som att det är nära förestående, och det här får vi lägga allt fokus på att förhindra. Och i det läget så så bygger vi en brottsplan, eller en insatsplan kring den här bilen. Mm. Där vi bland annat bytt ut vapnena mot replikor.
Ja, det här kan vara planen utredarna väntat på. Planen som kunde leda till ett tidslag till att gripa flera av gängmedlemmarna. Så här säger Milos.
Ja, vi utgår från utifrån det inspelet vi har på de hemliga tvångsmedlarna, utifrån vad vi har framför oss i bilen och kanske också geografin, så utgår vi från att det är en långtgående förberedelse för ett grovt våldsbrott. Sen om det är en mordplan eller om det är ett grovt rån, det kan man ju inte 100% säga. Men det är ju rätt i mål för oss så att säga att agera på.
Så polisen håller bilen under uppsikt, spanar på den för att när gänget ska sätta sin plan i verket kunna följa efter den, stoppa brottet och gripa flera aktörer. Men det går inte riktigt som Milos och Mats hoppas på.
Grejen var den att vi hade fått uppfattningen om att de kanske hade anat våran, vi hade insatsberedskap nära hittan av den här, och vi hade väl börjat ana att de eventuellt hade noterat den här insatsberedskapen och att de kanske skulle flytta de här grejerna för att dra sig tillbaka.
Och det här renderar ju sen att två personer kommer till bilen och ska då ta med sig beslaget, eller ta med sig de här utbytta vapnena och flytta på lastbilen. Och någonstans där agerar vi och slår till helt enkelt mot de här individerna.
Hade de behållit bilen där så hade vi fortsatt insatsen. Nu känns det som att de skulle flytta den och då kanske vi skulle förlora de här möjligheterna att ingripa mot de här. Även om de som kom och hämtade vapnen var kanske inte de vi hade så att säga hoppats på att få. Utan det var mer av springisar karaktär.
Två personer grips, två springisar som Mats uttrycker det. Alltså två killar som inte hade särskilt stor insikt i brottsplaner utan bara gör enkla ärenden de blir beordrade till. Men i efterhand visar det sig ändå att insatsen var lyckad. Den stoppade ett allvarligt brott. Även om Milos och hans team där och då inte vet vad det egentligen var som planerades.
Vi har väl inte, hade väl inte där då fullt klart för oss vilket objekt man var ute efter. Men platsen i sig måste ju varit legat väldigt nära det här som man svårt att tänka sig att de ska åka någon längre sträcka på en stulen motorcykel med vapen och så vidare. Så att nu så här i efterhand så har vi väl en ganska bra uppfattning om vilket objekt det handlar om. Men det vill vi kanske ogärna dela med oss med av.
Och det är här någonstans som den märkliga planen börjar avslöjas. Det är i efterspelet av den här insatsen som Milos och hans team börjar förstå att något annat är på gång. Något stort, där det finns en anstiftare, där det finns en insider och där målet är en förmögen familj på Östermalm i Stockholm. Men det tar lite tid innan alla detaljer står klara för utredarna. Och alltihop börjar med ett garage. Ytterligare ett garage alltså.
Vi hade rätt hittat ett garage som de hyrde i andra hand, som vi direkt förstod att här skulle kunna bli utgångspunkter för en brottsplan. För om vi tittar hur de historiskt har jobbat, man placerar stulna bilar i garage som inte kan kopplas till dem, Nu fixade de ett garage. Ganska snabbt kom det in en stulen Golf i det här garaget. Så tänkte jag, okej. Och sen pratade de om Golfen. Och tänker vi att en brottsplan kommer utgå från det här garaget och den här bilen. Så kan vi hålla 100% kontroll på de här grejerna. Så kommer det här, är det små möjligheter för dem att genomföra det. Eftersom deras brottsplan utgår från den här bilen och garaget. Och vi håller koll på dem och vi håller koll på garaget, lite så.
Spanarna håller uppsikt på garaget dygnet runt. Och det blir allt tydligare att något är på gång. Något stort.
Jag har ju det här garaget och vi ser att de åker till garaget. Och varje gång de har varit där så gör vi en dold husrannsakan i garaget. Och ser att det kommer in DHL-kläder. Det kommer in handskar. Det kommer in nya telefoner. Så vi ser brottsplaner växa fram där.
Det levereras handskar, det levereras telefoner, det levereras kläder från budfirman DHL. Allt tyder på att det som planeras är någon slags aktion där någon ska luras av män klädda som paketbud. Ett rån eller ett överfall helt enkelt. Vilket som bekräftas i telefonavlyssningen mot gänget Headshotsligan, även om medlemmarna gör allt för att försvåra just detta.
Jag skulle säga att de vidtar väldigt mycket åtgärder för att vi inte ska kunna ta del av den här informationen. Lägger ifrån sig mobiltelefoner, lämnar bilen, pratar i offentlig miljö. Det har vi ändå lyckats adressera så, och ändå lyckats då få in ljud. Och därigenom, där de tror att de är safe, så har vi fått hela och tydliga brottstycken.
Ja. Det handlar tydligen om ett rån. Frågan är var och när. Någon adress nämns aldrig. Men så gör en av förövarna ett misstag. Ett misstag som leder till ett specifikt område.
Det börjar egentligen med att en av huvudmännen här, att han pratar ganska öppet på sin telefon. Där han också slår upp sig, och det betyder att han kopplar upp på en telefonmast helt enkelt, som är nära anslutning till den här adressen på Östermalm. Där han i klartext säger någonting i stil med att de håller på att titta på en klivish. Det är ett uttryck för att för den här typen av jobb, när man ska kliva in någonstans och kanske råna någon eller tillgripa någonting.
Ja, då har spanarna plötsligt en adress, eller i alla fall ett par kvarter där brottet ska begås. Men vem eller vad ska rånas? Det vet man inte.
Ja, då börjar man titta på vilka värdeinrättningar hade. Hade vi någon guldsmed där? Har vi någonting annat av värde? För det är väl det man... Vad är det för typ av jobb de man kan ha tänkt sig? Men vi hittar väl ingen som är klockren. Och sen får vi mer information som gör att vi börjar titta på privatpersoner istället. Som skulle kunna vara måltavla.
Telefonavlyssningarna av gänget fortsätter och det är nu två mycket intressanta detaljer växer fram. Det ena är att gänget har blivit tipsat av någon. Det är inte de själva som kommit på rånplanen. Någon har berättat för dem. Någon har anstiftat. Och den andra detaljen var oerhört viktig. Den här anstiftaren hade en insider. Någon som hade koll på rånoffret och på bytet. Och det här blir avgörande när en portkod plötsligt dyker upp i avlyssningarna. En portkod som leder spanarna till offret.
Det var till exempel en sån sak som att de pratade om en specifik portkod. Jaha, då hade vi en geografi att förhålla oss till. Då gick vi och provade. Ah, okej, ja, men den portkoden gick uppenbarligen hit. Att det var den typen av små detaljer. Mm. Men det var också en ganska omfattande ekonomisk utredning där vi, när vi väl trodde att vi hade hittat rätt familj och rätt adress, så kunde vi då leda ekonomiska transaktioner från den här familjen till den här insidern.
Med hjälp av portkoden kunde polisen snart hitta rätt familj. Av de som bodde i trappuppgången fanns en familj som hade en kvinnlig anställd. En kvinna som fanns med i polisens avlyssningar. En kvinna som berättar för sin kille om alla värdesaker som finns i bostaden. Uppgifter killen, anstiftaren, för vidare till gänget.
Man pratar rätt mycket om värden. Man pratar om att man tror att det ska finnas grejer, att man ska tjäna 5 miljoner på det. Man pratar om klockor, man pratar om dyrbara väskor, man pratar om kontanter eventuellt.
Så, i mitten av november är allt klart. Gänget och anstiftaren möts i Stockholm. Nu bestämmer man sig för att köra. Fredagen den 19 november jobbar insidern hos familjen. Så någon gång mellan 7:30 och 8 på morgonen ska gänget slå till. Alla är peppade. Men vad ingen vet är att polisen har full koll.
Vi vet vilka som kommer vara utförarna. De kommer vara 4 stycken. Vi har en god uppfattning om vem som ska köra bilen, vilka 3 som ska vara klivare, de som ska gå in. De kommer vara klädda i duellkläder. Sen kommer man ha, vet vi redan innan, ytterligare en bil som ska ta emot godset när det är hett direkt in i anslutning till det här. De kommer ha telefonkontakt. Och även anstiftaren kommer ha telefonkontakt med varann. Och på något sätt så kommer de också ha telefonkontakt med insidern.
Så på morgonen den 19 november kliver de 4 rånarna in i sin bil i en söderförort i Stockholm. De tror att de är på väg mot en mycket lönsam kupp. Men i själva verket kommer de att köra rakt in i ett misslyckande. För spanarna var där.
Så var vi med, och mycket riktigt, väldigt tidigt på morgonen så hade vi ju lejonparten av grupperingen samlat på en adress söder om stan. Och därifrån så fick vi, vad vi menar, de klev ut ur, det var en villa, iförda i DHL-kläder. Det var ju kläder som vi tidigare då hade anträffat i det här garaget som de hyrde. Kläder som de själva hade sagt innan att de hade införskaffat. Och sen utifrån att de bytte registreringsplåt egentligen på en av bilarna som de hade med sig där nere, så då kändes det väldigt bra i min mage att nu kommer de genomföra sin brottsplan. Sen rullade de mot stan. Och där hade vi en välkomstkommitté, kan vi säga.
Och i den här välkomstkommittén finns Mats Lindström. Men trots alla förberedelser, trots den stora polisinsatsen, trots att varje detalj var genomtänkt, går det ändå inte riktigt som han hade förväntat sig.
Jag sitter så att jag ser när de kommer in och ska kliva ur bilen. Ja, och dit kommer de efter en stund, och då påbörjas själva ingripandet mot dem när de stannar bilen utanför.
Ja, och det handlar ju om, egentligen ville vi ju inte ingripa kanske just på det sättet som det vart. Och det handlar ju mycket om att vi upplever att de i bilen uppmärksammar på att det var polisiär närvaro, och då valde själva att egentligen fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Mm. Och så vart det ju då ett kortare egentligen förföljande där de krockade då tyvärr med tredje man där, en annan bil. Tack och lov var ingen som vart skadad där.
Nej, tanken var att gripa rånarna när de var på väg upp i trappuppgången mot lägenheten. Lite mer diskret helt enkelt. Men så blev det alltså inte. Istället en vild biljakt mitt i stan, en kollision, poliser med dragna vapen, 4 män utdragna ur sina bilar, tvingade att lägga sig på marken, bli handklovade som hämtat ur någon amerikansk actionfilm. 4 förövare gripna.
Så det kanske såg ut som ett kaos, så, och det var inte i vår värld så, utan det var kontrollerat, eller så kontrollerat det bara hade kunnat bli utifrån det inspelet vi fick. Sen kanske det vi är glada över någonstans är väl att det blir bra signalvärde. Så polisen är här och gör något konkret.
Men insatsen är inte över. I lägenheten väntar ju kvinnan, alltså insidern, på att det ska ringa på dörren. Hon ska öppna och släppa in rånarna som tränger sig in och binder dem som bor där. Även henne, för att dölja att hon var inblandad.
Ja, hon öppnar ju ändå liksom, fast det ser väl inte ut som hon har tänkt sig.
Nej.
Och så hon frihetsberövas.
Men det måste ju vara väldigt märkligt, berätt om när du ringer på där och de vet ingenting.
Nej,
eller insidern vet att det är på gång.
Ja, familjen är ju mer eller mindre i chock när vi berättar för dem att de försöker förklara för dem att de har haft en orm här hemma. Och det är svårt att förstå, det är en person som man har litat på och haft, som har varit i ens, rört sig fritt i ens hem, att hade det inte vi varit här så hade det varit, hade det här av våldet och det kommit hem till dem med allt vad det hade inneburit. Så att det är svårt för målsägarna att ta in det. De är tacksamma såklart över det vi har gjort där.
Fyra rånare gripna, insider gripen, men allt är ändå inte helt klart. En person som skulle hämta stöldgodset precis när rånarna kom ut från porten greps också, liksom en man i Västerås som i sin tur skulle ta över de stulna föremålen och gömma dem. Och så anstiftaren förstås, han som tipsat Hedgeholtsligan, grips på sin arbetsplats. 8 personer sammanlagt. 8 personer som åtalas. 7 av dem fick 3 års fängelse för förberedelse för inbrottsstöld. Anstiftaren fick samma straff för anstiftan och den 8:e fick 2 år för medhjälp. I min värld, lite låga straff kan jag tycka med tanke på det lidande och den chock brottsoffren måste ha drabbats av. Men Milos och Mats, som jobbar mer med rättsväsendet än vad jag gör, menar att det var ganska hårda straff ändå.
Vi gick på förberedelse till grovt rån, men i rätten sen så blev de dömda till förberedelse till inbrottsstöld, som är ett relativt nytt brott. Mm. Det är inte grovt stöld utan ett annat brott där. Så de dömde sig till 3 år för förberedelse till inbrottsstöld. Så det var väldigt, väldigt strängt för ett väldigt, väldigt lågt brott i tingsrätten. Men hade man haft ett vapen i bilen eller någonting annat så hade vi fått ett ännu bättre straff för det.
Men oavsett straffen så var det en imponerande polisinsats. För oss utomstående kanske spektakulär och ovanlig, så som polisen borde jobba.
Och då vill jag bara säga att vi jobbar så här i allra högsta grad. Sen kanske inte allting blir så här spektakulärt. Det kanske inte alla gånger man kan få 10 dömda i ett och samma ärende. I vår värld är det ju här såklart succé och vi är otroligt glada och stolta över det här. Men den här typen av arbete bedrivs nästan alla timmar på dygnet, vill jag säga.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av